är polarisering. Där de som är satta att styra vårt land i hög utsträckning byggde sin retorik på att plocka poäng på andras bekostnad. Elpriserna, drivmedelspriserna, räntorna. Det är mycket som skjuter i höjden just nu och många vittnar om att man är oroliga för den vinter som ligger framför. Kommer vi få ihop det? Kommer vi klara det här? Och även i kyrkan har vi påminns om stora utmaningar, interna debatter med hot om splittring, både i lokala församlingar och i hela samfund. Vi har fått ta del av berättelser om människor som har vuxit upp i kyrkan men som talar om hur illa de har farit. Pastorer som väljer att byta bana, jag orkar inte mer. Och ideella ledare som överväger att kliva av. Som är slutkörda. Livet går inte att få ihop just nu. Och ibland kan jag faktiskt helt ärligt som pastor i en lokal församling ställa mig frågan. Vad är det vi håller på med? Till vilken nytta? Och till vilket pris? Vad spelar mina egna taffliga försök att göra skillnad, att göra gott för roll egentligen? Jag som är satt att förkunna att skapelsens herre har blivit människa och tagit sin boning mitt ibland oss, men inser att detta budskap så ofta dränks i larmet av Black Friday-kampanjer, av utsålda julkonserter med kända artister och en allmänt spidad julhysteri. Vi hinner ju knappt fira jul. Och hjälper det inte att komma med moraliska pekpinnar som talar om hur fel vi lever. Vi är alla del av samma system. Det är vatten som vi simmar runt i. Och ändå, trots det, är det som att det är någonting som skaver. Som om det är någon som viskar, det måste finnas något mer. Det måste finnas något annat. Och jag tror att det finns något mer. Så hur hamnar vi här? När mörkret sänker sig. När missmodet breder ut sig så är det lätt att tänka att det vi just nu möter är något helt unikt i hela världshistorien. Något som ingen annan har varit med om. För i en mening är det ju sant. Varje nytt skede är unikt. Liksom varje människas berättelse är unik. Men i en annan mening är det lika sant att allt det vi möter nästan alltid finner motsvarigheter i mänsklighetens gemensamma historia. Där vi ofta, för att inte säga alltid, gör gott i att stanna upp och lyssna till berättelser som är större än vår egen. Och spegla våra egna berättelser i dessa. Frågan är bara vilka berättelser som vi tillåter att definiera våra liv. Är det de berättelser som låter oss tro att om vi ska komma någon vart, då måste vi fixa det själva. Då är det upp till oss. Med slagord som ensam är stark. Eller sköt dig själv och skit i andra. Eller med lite mer fromma förtecken som låter oss tro att det är upp till oss att rädda hela världen. Där politiska eller ideologiska, men även religiösa system påstår sig sitta inne med lösningen med stort L. Eller definieras vi av berättelser som konstaterar att vi minsann inte ska tro att vi är något. Att det inte är någon idé. Det finns ändå ingenting vi kan göra. Ät och drick, imorgon ska vi dö. Eller är vi beredda att öppna oss för en berättelse som lär oss att det är saligare att ge än att få? Som inbjuder oss att dö bort från oss själva för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Där vi inbjuds att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Där vi kliver ner från tronen för att börja tjäna andra med en hälsning om att vi är älskade. Vi är utvalda. Det finns en väg för oss, var och en och tillsammans. Det är denna berättelse vi som kyrka inbjuder till. Envist, trotsigt och handen på hjärtat med en varierande grad av tro. Vecka efter vecka, år efter år. Och inte bara här i Johanneskyrkan, tack och lov. Utan genom hela den kristna kyrkans historia över hela världen. Ibland tydligare, ibland mer grumligt. Genom romarrikets fall, genom den mörka medeltiden med digerdöden och annat elände. Genom två världskrig och ända fram till våra dagar. Där den världsvida kyrkan faktiskt fortsätter att växa. Även om den verklighet där vi befinner oss vittnar om något annat. Detta som Guds folk har gjort i alla tider. Det är del av en större berättelse där vi inbjuds att dö och uppstå tillsammans med Kristus. Han som lär oss att se på oss själva och på tillvaron med andra ögon. Men där detta riskerar att gå oss förbi eftersom vi ofta och på många sätt sitter fast i andra berättelser. Det finns ett släktskap. Ett tydligt släktskap. Mellan oss och de människor som levde i Nasaret i Galileen för 2000 år sedan. Denna oansenliga by där invånarna levde och arbetade, gladde sig och oroade sig över sånt som deras liv var fyllda av. Och där de gick till synagogan på sabbaten, vecka efter vecka, för att höra skrifterna läsas och utläggas. Skrifter som talade om dem själva. Om ett folk och ett rike som skulle vara till välsignelse för alla folk. Men när den bistra verkligheten var att deras kollektiva storhetstid låg närmare 1000 år tillbaka i tiden. Och nu lydde de under det romerska imperiet utan någon reell möjlighet att påverka sin situation. Ändå väntade de tålmodigt på att Messias skulle komma. Det måste finnas något mer. Det var här som Jesus växte upp. Det var här han hade sin familj, sina vänner. Det var här han hade varit barn. Det var här han gick genom tonårstiden med allt vad det innebär. Det var här han hade blivit vuxen. Det var här som han, precis som alla andra, hade suttit med i synagogan vecka efter vecka, år efter år. Han var en av dem. När han som 30-åring skulle påbörja sitt offentliga uppdrag lät han först döpa sig av sin släkting Johannes döparen i floden Jordan. Sen tillbringade han 40 dagar i öknen. Först därefter började han predika runt om i Galileen. Och när vi kommer in i texten är Jesus för första gången tillbaka i sin hemstad Nasaret. Vi ska därför läsa ifrån Lukas 4 och 16 och framåt. Och det kommer inte upp någon text på väggen, för det gjorde det inte när Jesus läste heller. Han kom till Nasaret, där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun, och de frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Alltså, det händer så mycket i den här texten. Precis innan har Lukas låtit oss veta att ryktet hade hunnit sprida sig. Hur Jesus hade undervisat i synagogorna runt om i Galileen, alltså den region där han var uppväxt. Och hur alla lovprisade honom. Nu är han alltså tillbaka igen i sin hemstad. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade, som vi just läste. Och det berättas alltså att man gav honom profeten Jesajas bok. En bok som på flera ställen vittnade om den Messias som man väntade på, som man hoppades på. En bok som hade nedtecknats för flera hundra år sedan. Men när Jesus läser texten är det som att det är en strimma av ljus som bryter in. Och som att det är sig själv han talar om. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Han har sänt mig. Och vi som läser Lukas evangeliet så här i efterhand vet att det är just så det här ska förstås. Att orden som Jesaja hade nedtecknat handlade om Jesus. Han var den som de hade väntat på. Och de urgamla orden kom att bli en programförklaring för hans fortsatta tjänst. Att han, Jesus, har kommit för att frambära ett glädjebud till de fattiga. Att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jesus frambär ett glädjebud till de fattiga. Och då kan vi börja dribbla och fundera på, ja, är det de som är fattiga i anden? Att vi förandliga frågan. Och ja, det kan absolut handla om de som är fattiga i anden. Eller är det kanske så att det nog är mer så att det handlar om de som är ekonomiskt fattiga, de som inte har så mycket pengar. Och ja, det kan det också handla om. Men primärt, utan någon motsättning till de exempel jag tog, så handlar det förmodligen om alla de människor av låg status. Sådana som ingen räknar med eller vill ha med att göra. Tullindrivare till exempel hade mycket pengar, men folk föraktade dem. Människor som ratas, där vi har en tendens att dela in människor i bättre eller sämre, mer intressanta eller ointressanta. Relevanta eller allmänt tråkiga. Men där Jesus låter oss ana en enda mänsklighet, där vi inte längre definieras av om vi är judar eller greker, slavar eller fria, män eller kvinnor. Vi kan bara fortsätta. Därför blir Jesus budskap ett glädjebud framför allt för den som i någon mening är fattig, som saknar status i andras ögon. Jesus förkunnar syn för de blinda, både bokstavligt och bildligt. Det berättas om hur Jesus helade de som hade varit blinda från födseln. Och det är min övertygelse att Jesus kan göra det också idag. Han öppnar också ögonen på den vars blick har mörknat, grumlats, för att hon ska se klart. Han vill föra oss från mörker till sitt underbara ljus. Som det står i första Petrusbrevet. Jesus förkunnar befrielse för de fångna och ger dem förtryckta frihet. Han förlåter oss alla våra synder. Men förmår också att befria oss från sånt som binder oss, som vi sitter fast i, både andligt och socialt. Liksom han vill befria oss från skuld och skam. Han som ger oss sin frid. Som också säger, följ mig. Det innebär att det Jesus talar om är en inbjudan att kliva in i en berättelse. Där han vill göra oss till medarbetare. Medskapare. Han som är vår medvandrare. Gud med oss. Där hemligheten ligger i att höra hans ord och handla därefter. Salig är du då. Så vad innebär det? Jo, rent konkret kan det handla om att den som har ekonomiska resurser använder dem till att välsigna andra som inte har det lika gott ställt. Och i detta själv får ta emot välsignelse. Men det kan också handla om att ge av sin tid till den som andra konsekvent går förbi. Så bara för 10 minuter. Fast det där kan ju alla göra. Exakt. Exakt. Det kan handla om att juridiskt strida för att en medmänniska ska få sin asylansökan omprövad. Det kan också handla om att hjälpa en ensam medmänniska att bryta sin isolering och så bara för en fika. Det kan handla om att ordna med boende och arbete för den som saknar allt detta. Men också att möta en medmänniskas blick. Säga ett enda litet ord av uppmuntran. Och i detta kommunicera, du är värd så mycket mer. Ja, men det var väl fint det där. Vi ska bli goda människor så blir det lite gärningslära på det. Alltså. Fast vänta nu. Är inte det där Josefs son? Precis som de första åhörarna. Som å ena sidan kunde prisa Jesus och häpna över de ljuvliga ord som utgick från hans mun. Så kan vi samtidigt kritiskt fråga oss vad Jesus verkligen säger. Och vilka anspråk han har. För egentligen var han ju faktiskt bara Josefs pojk som de hade känt sedan han var liten. Det är väl fint att få en utsträckt hand när man som bäst behöver den. Eller att någon orkar vara med mig när andra vänder mig ryggen. Men det löser ju knappast världsproblemen, eller hur? Jag menar, om det är flera tusen människor som är hungriga så är det väl lite naivt att tro att en enda liten matlåda skulle kunna ha någon som helst betydelse. Eller? Det beror på vilken berättelse som definierar våra liv. Om allting är upp till oss. Eller om det inte är någon idé. Eller om det faktiskt finns något annat. I Nasarets synagoga, mitt bland vänner och bekanta, bland längtande hjärtan och förhärdade skeptiker, utropade Jesus ett nådens år från Herren. Detta är året då Herren griper in. Så var det då, så är det nu. För från den dagen är världen inte längre densamma. Detta är den världsvida kyrkans gemensamma tro som har burit män och kvinnor, gamla och unga, från generation till generation. Det finns något mer. Kära vänner, det är advent! Ljusen tänds! Och de gamla orden läses ännu en gång. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Han har sänt mig. De klingar bekant. väcker hoppet till liv. Detta är året då Herren griper in. Allting stannar upp. Som att tystnaden vibrerar. Alla blickar riktas mot en enda person. Vi trodde att vi kände honom. Att vi vet vem han är. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig, säger han. Messias är här. Jesus är hans namn. Ett glädjebud för de fattiga. Befrielse för de fångna. Detta är året då Herren griper in. Låt oss jubla och vara glada. Det är nästan som man hörde ett amen i Johanneskyrkan. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Låt oss stå upp tillsammans och tillbe skapelsens Herre. Det är advent.